Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men det blev ju ändå liksom hoppet från Tensta till Säpo. Så jag fick ju göra en clean cut där. Så när jag sa att ja, jag ska börja jobba på polisen. Vad ska du jobba med då? Miljöbrott. Ja, så folk beter sig på ett sätt och sen blir de arga och vill hindra och ifrågasätta när myndigheter vill liksom skydda medborgarna från brottslighet. Det går inte ihop för mig. Jag är rädd för att vårt singelsamhälle där vi hoppar från människa till människa så blir vi mer narcissistiska. Vi tar mer från människor och inte stammar upp och liksom tänker efter vad vi faktiskt gör mot andra människor. Jag tror att det är viktigt att bjuda in sina grannar som har en annan religion och en annan kultur. Bjud in till middagar, samtal, grillfester. Se till att barnen får leka med barn från andra kulturer och religioner tycker jag är jätteviktigt. För att om vi inte lär känna varandra så kommer vi inte heller kunna lita på varandra.
Har du varit med om att du ibland får en känsla, rent av en ingivelse, om att det här finns något spännande, något som lurar där under ytan hos en person? Precis den känslan fick jag när jag såg namnet Camilla Kroneld och hennes CV där det stod Säpo. Dessförinnan stod det studerat religion. Det blev ett intressant samtal med för mig helt nya vinklar i ämnet segregering, förort, religion och terrorism. Men även Camillas personliga beröringspunkter kring människohandel och sexköp gör samtalet intressant. Men framförallt, vill du ha en inblick i Sveriges säkerhetspolis och hur de jobbar, så det är avsnittet för dig. Camilla Kroneld har varit på Säpo och jobbat med terroristbekämpning, men även på Europol, där hon dessutom jobbar med organiserad brottslighet under en längre tid. Därefter har hon jobbat 5 år på EUs gemensamma smittskyddsmyndighet, ECDC, och senaste 3 åren så har Camilla jobbat med datasäkerhet, GDPR. Välkommen till podden Spännande möte.
Tack så jättemycket.
Tog jag tag i den presentationen, men jag kände så här att alltså, det här kanske är en förutfattad mening, men från terroristbekämpning till GDPR, alltså det känns lite som James Bond plötsligt skulle börja jobba på Försäkringskassan.
Stackars James Bond.
Stackars James Bond, men liksom, kan du bara ta lite, hur kommer det sig att du har gått från terroristbekämpning till GDPR?
Ja, alltså det börjar med när man börjar på säkerhetspolisen så får man givetvis en gedigen duvning i informationssäkerhet. Alltså man sitter ju på det här Säpo-registret som finns alla hemliga uppgifter och akter och filer och papper och pärmar överallt. Och det är viktigt att man se till att informationen ska ju vara säker för att skydda medborgarna. Det handlar ju om det. Man är ju inte först man är skyldig först man är dömd eller vad man säger.
Ja, så är det, ja.
Och sen då så sen när jag jobbar med det och sen så lika så när jag började jobba på Europol, där blev det ju ännu mer och där hade vi ju dataskyddsombud och så hade vi JSB som de heter, Joint Supervision Body, som kom och liksom granskade vad vi gjorde hela tiden. Jag kommer ihåg att det var sådär, ja, nu kommer de nästa vecka, ja, nu måste alla rensa och liksom dubbelkolla så att man verkligen var, liksom, det var tomt på skrivbordet, alltså på datorskrivbordet, och att man hade sparat filerna på rätt ställe. För på Europol så handlar det om stora analysdatabaser där det är liksom uppgifter, alla personuppgifter som finns om potentiella kriminella, misstänkta kriminella. Och där en gallringsrutin fanns varje år, efter 3 år måste allting gallras om det inte är så att man, att de håller fortfarande på med en brottsutredning i det landet. Och sen då ECDC var inte lika mycket, för det handlar om inte personuppgifter, men där är ju säkerhet för att det är riskanalyser och så. Men sen då efter en liten paus i livet så började jag jobba som konsult, och jag blev anställd på Security Solution i Göteborg och jobbade framförallt med krisberedskap då. Och då jobbade jag jättemycket i Södertälje kommun. Och sen frågade min vd mig, så, hur är det, Camilla, GDPR, kan du det? Och då sa jag, vad är det? Ja, men läs. Så kastade han över, liksom, läs det här. Och så läste jag, tänkte jag, men herregud, det här, så här har jag jobbat hela min karriär. Vad är problemet? Det här är inte så svårt. Och då pitchade de det till Södertälje kommun, och de kände redan mig och sa att nej, men Camilla får bli projektledare för det här GDPR-projektet. Och man var ganska sen, det var hösten 2017, så man hade ju inte så mycket tid till 25 maj 2018.
Men det känns inte sådär, som man sitter här som utomstående, så känns ju inte det lika kittlande med GDPR som att bekämpa terrorister.
Fast det är faktiskt det.
Det är så?
Ja, det som är roligt är att man... Att det handlar ju om att skydda personuppgifter. Det liksom, och det handlar om att skydda alla medborgare. Plus att det är en ny lagstiftning. Så det var det som var spännande. Att det inte finns praxis. Det är inte så här måste vi göra. Utan man kunde liksom försöka hitta vägar. Hur ska man göra de här personuppgiftsbiträdesavtalen? Det är längst ordet som finns, tycker jag, nästan i Sverige. PUB-avtalen. Hur ska man då... ska man gå efter SKFs, eller vad de heter, deras avtal? Eller ska man... göra egna avtal och vilka klausuler ska finnas med och sådär. Och det, nej, jag tyckte att det var jättespännande, ja, faktiskt. Så det, ja, det är inte så stor skillnad kanske.
Nej, det kanske inte är det. Vi får se. Vi ska ju fördjupa oss i det ena och det andra. Och jag tänkte att vi skulle hålla oss just kring terroristbekämpning. Och kanske lite mindre kring GDPR. Mm. I alla fall just i det här avsnittet. Men jag tänkte så att vi sitter ju här hemma hos dig. I en fantastisk miljö. Det är nära havet. Corona känns långt borta. Men det är ju lika bra att vi dammar av det här ämnet direkt, för så har vi pratat färdigt om det sen. Det är ungefär som Astrid Lindgren brukade ha sina vänner, och brukade de bara säga med döden, 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 döden. Och sen har de pratat färdigt om döden, så pratas inte mer om det vid kaffebordet. Men om man säger då, du pratar krishantering och Europeiska smittskyddsorganisationen. Kan du ge oss en liten reflektion på, utifrån de kunskaperna som du har, vad som har hänt i Sverige och hur du ser på våran hantering och så här, utav corona de senaste 2-3 månader. Mm. Väl nu, vi sitter här i början på juni 2020. Har du någon så här korta reflektion?
Ja, först så var jag extremt kritisk, och det syntes faktiskt på min LinkedIn, och jag var väldigt kritisk för jag tyckte att man inte vågade fatta beslut. För i krisledning, när man går upp i kris och stab, så är det jätteviktigt att man vågar fatta beslut. Man fattar snabba beslut utifrån den lägesbild man har nu, och sen så kan man säga, okej, det var inte ett bra beslut, nu gör vi ett nytt beslut. Men vår regering hade ingen förmåga att fatta beslut, tycker jag, utan det tog väldigt, alldeles för lång tid. Att de borde fattat att har vi de flesta äldreboenden någonstans? Jo, på äldreboenden. Då kanske man skulle se till att stänga ner dem så fort som möjligt. Men sen så kan jag säga, så var jag väl inne på det spåret. Man ska stänga ner allt, och man ska stänga ner skolorna och etc. Men sen så, det är ingen som har rätt eller fel i den här frågan. Och där tror jag att jag har landat idag. Det handlar snarare om, sluta jämföra oss med andra. Sluta säga, ja, Norge, de kommer ha fel. Vi kommer ha rätt. Det här kommer vi se att vi gjorde rätt. Jag tror att vi är benägna att hela tiden vill vara bäst på allting. Vi ska vara bäst på digitalisering, vi ska ha den bästa skolan, vi ska vara bäst på pandemikrishantering. Det är väl inte det det handlar om. Det handlar väl om att vi ska vara bäst på att hjälpa våra medborgare på det bästa sättet. Och inte att vi ska jämföra oss med andra länder. Och jag tror att media i för sig är väldigt duktiga på att förstora det här. Men jag ser ju även våra ledare som pratar om jämförelser hela tiden. Så där har jag faktiskt landat i att vi vet inte vad som är rätt och fel. Vi vet inte, vi kommer inte ta det långt tag faktiskt. Fram till nästa sommar tror jag, innan vi vet huvudsaget hur det kommer se ut i coronasituationen. Därtill så tycker jag nog att det viktigaste är också att man har en samlad lägesbild. Så Sverige är ju uppbyggt, eller svenska krishanteringsmodellen är uppbyggd på tre principer. Och det är då ansvarsprincipen. Det är att den som har ansvaret idag för en fråga innan krisen är den som ska ha ansvaret under krisen också. För det är den som kan sitt arbetsområde bäst. Sen har vi då närhetsprincipen. Det är det att ja, de som är närmast, så är det liksom i en region, vi säger Jönköping, då är det Jönköping som hanterar krisen där. Eller i Stockholm så är det Stockholm som, för det är de som kan det bäst. Och sen har vi då likhetsprincipen. Det betyder alltså att allt ska ju fortsätta precis som vanligt. Man måste ju ha en verksamhet, kontinuitetsplanering heter det. Så man måste ju ha en planering så att vården funkar som vanligt. Skolan, nu bestämde man ju för att de där kritiska, alltså att skolan skulle fortsätta som vanligt, bestämde man ju. För man hade inga indikationer på att barn i den åldern blev drabbade. Men här känner jag att ja, det är jättebra, men utifrån de här olika regionala, nationella och internationella nivåerna så kanske man borde liksom få samma budskap ut. För då kunde jag sitta och titta på en presskonferens med Anders Tegnell som står och säger ja, men nu är det en platå. Den här platån har jag aldrig sett. Jag vet inte vad han pratar om när han pratar om platå, men för övrigt tycker jag väldigt mycket, jag tycker han är jättebra för övrigt. Men just den här platån förstår jag inte riktigt vad han menar. Sen direkt efter så sändes Region Stockholm. Och då börjar de prata vilken kris det är. Och jag förstår att man måste, när man går ut som Folkhälsomyndigheten gör, så går man ut och säger liksom hur det ser ut i Sverige. Det är den samlade lägesbilden. Men sen om Stockholm då kommer ut med en helt annan bild, då blir det liksom konflikt för många. Jag kunde förstå att ja, men Stockholm rapporterar bara Stockholm. Det är deras lägesbild. Men den borde egentligen ha reflekterats i den stora. För siffrorna handlar ju mycket om Stockholm i början. Så jag tror att de i början var inte så bra. De kunde ha blivit bättre på att ha en samlad lägesbild faktiskt.
Sen känns det ju också som att det finns oerhört många experter som säger oerhört många olika saker. Mm. Och till det då så har vi då ett antal journalister som både tolkar och kanske också vrider till det för att man ska, ja, men för att man ska skapa klick eller för att man ska höras och synas. Så det är klart att i den mishmashen så blir det ju oerhört svårt att få ett enhetligt budskap. Det är ju nästan omöjligt.
Och det som tycker jag är tragiskt nu, det är allt de här testerna som de har börjat bråka om nu. För att vi har väl, vad heter det, Borgfred, eller vad heter det, Borgfred, eller man säger, jag kommer inte ihåg vad ordet heter, men det är när man alltså, det är när politikerna och opposition inte är kritiska, utan man har ju den politiken, och så att då håller man tillbaka och nu är vi enade. Och det tycker de har ju jättebra tills nu. Nu börjar de ju peka finger på varandra och så ansvarsfrågan är jätteviktig. Jag tycker de är lite för tidiga för att börja kritisera och lite för tidiga för att prata om utvärdera.
Ja, jag tycker att det känns som att vi har
tämt ut det.
Vi har tämt ut det tycker jag. Det här är ju ett ämne som vi kan, det hade vi kunnat göra en egen podd om. Men om vi pratar om dig, det som jag tycker jag fastnade för lite grann, det var ju det här med att du har studerat religion.
Ja.
Och jag, kan du bara berätta lite för att, varför gjorde du det?
Ja, alltså när jag var liten, jag växte upp lite utomlands. Min pappa jobbade utomlands under vissa perioder.
Var någonstans då?
Först på Kuba när jag var 3 år.
Oj.
Vad pratar vi om då?
Det är början av 70-talet.
Början av 70-talet, okej.
Okay. Och sen var vi tillbaka, sen bodde på Jamaica. Då var vi också slutet på 70-talet, början på 80-talet. Och sen så flyttade han till Pakistan. Mamma och pappa skilde sig och sen flyttade han till Pakistan. Då var vi där och besökte. Och sen så flyttade han till Thailand. Så var jag där och besökte.
Var det diplomat eller vad var det?
Nej, han har jobbat för privat med SIDA och FN.
Okej. Okay. Mm. Men vad har det med religion att göra?
Det har att göra med att jag kom i kontakt med religion. Alltså kanske inte det ser så mycket på Kuba. Kan
nej,
man
jag
säga
tänker
då. Men däremot i Pakistan. Och sen i Thailand, framförallt i Thailand. Det var nog så att jag hoppade faktiskt av gymnasiet. För jag var en sån här krånglig tonåring.
Mm.
Och då ringde jag min mamma till min pappa och sa, nu får du faktiskt hämta henne.
Krånglig tonåring?
Ja, jag var jättekrånglig tonåring. Ja. Jag brydde mig inte så mycket om skolan och roligare med killar och hästen. Jag hade häst.
Okay.
Mm. Ja, så jag hoppade av gymnasiet utan att säga till mamma och då sa hon till pappa, nu får du komma och hämta henne. Så då flög pappa från Thailand och så tog han med mig till Thailand. Så jag var där i 3 månader. Och det här skulle vara som ett straff. Då.
Ja, det låter ju som ett straff.
Ja, för jag hade pojkvän hemma och häst hemma. Så det var väl lite som ett straff först. Men sen var det ju inte det. Och där så kom jag faktiskt i kontakt med buddhismen väldigt nära. För att han var ju gift med, min pappa är död idag, men han var gift med en thailändska. Och vi åkte upp till norra Thailand till där de har hus. Där de hade hus. Och hennes barn är lika gamla som mina, eller som jag är, men vi kunde inte kommunicera med varandra. Men vi gjorde det ändå, konstigt nog. Men då var det så roligt för att då var det en munk, eller en man, en polis i byn bredvid, som skulle bli munk för att hedra sin far som hade dött. Och då kan man bli munk bara under några månader för att hedra. Då var vi bjudna dit och jag kommer ihåg när vi åkte över dit med en sån här riksha eller vad det heter, sån här, du vet, buss man sitter bakom. Och thailarna ute på fältet hade ju inte sett blonda kvinnor. Och jag var ju kritvit i håret då, eftersom att jag hade varit i Bangkok någon vecka och håret hade blivit blont. Så han ramlade, cyklade i diket. Ja, det var en sån här, förlåt, jag kom av mig här. Men hur som helst så kom vi till den här byn och så var vi med hela munkceremonin. Och då tyckte jag att det var så fantastiskt och intressant. Sen så får jag hoppa lite.
Absolut.
Sen när jag hade pluggat klart, jag läste in gymnasiet och där hade jag faktiskt en religionslärare som var väldigt duktig på att lära ut och få en att tycka att det var intressant. Och då liksom hakar jag på det där spåret. Men min psykologilärare var precis lika intressant också, så att jag ville egentligen bli psykolog. Men jag hade inte de betygen. För man skulle ha 5,0 det högsta. Men jag sökte i alla fall in till teologen i Uppsala och kom in. Och läste då läser man ett basår tillsammans med de som ska bli präster. Så att jag har några gamla kompisar som är präster. Och den som vid är min exman och mig, hon är präst. Så att vi har vänner sedan studietiden. Och då började vi läsa religion och alla frågade mig, vad ska du göra? Ingen aning. Kanske lärare, jag har ingen aning. Sådär. Men sen tyckte jag att islamologi, eller islam och judaistik var de mest fascinerande religionerna. För det är ändå lite konflikt kring dem och det finns en historik som är, kan vara ganska blodig ibland. Även kristendomen i och för sig. Men. Så att då fortsatte jag spåret och läste lite högre studier, magisterstudier i de ämnena. Och fick även stipendium att plugga i USA och läsa sharia-lagstiftning och så på en law school och så. Så det var jättespännande. Och vad skulle jag göra med det här då?
Ja, det kan man ju undra.
Mm. Eller hur?
Ja. Men alltså, jag bara funderar på, det här låter ju himla intressant. För att just det här pratar man ju väldigt mycket om, tolkning av islam.
Mm.
Vart jag vill komma är egentligen att när man lyssnar på lite olika människor så blir det väldigt förvirrande. Mm. Och vad är det, man ska säga, vad är kärnan? Hur reagerar du över det? Och vad är liksom de största missuppfattningarna kring islam som du känner utifrån det du har studerat?
Mm. Alltså man kan ju säga så här att islam är uppdelat i olika grenar också. Shia och sunni och finns andra också. Salafisterna och så. Men alltså det är ju inte en krigande religion från början. Jag menar, om man jämför då med Bibeln så finns det precis lika mycket fördömande och hemskheter i Bibeln som det gör i Koranen. Det som skiljer det är att nu har vi ju då separerat stat och kyrka i många länder. Utan man har separerat det. Medan så att det finns fortfarande falanger inom islam som vill att det ska vara ett. För det är svårt att separera religion och politik från islam. Alltså det ingår ju i hela paketet. Man har ju då till exempel, man har ju Koranen. Som är liksom fundamentet och det är orden från Gud. Som Mohammed fick på klippan. Och sen har man någonting som heter Mohammeds sunna. Det är alltså nedtecknade orden från Mohammed, vad han gjorde och sa. Så Mohammed gjorde någonting. Alltså det finns ju någonting som heter isnader. Det betyder att man kan titta på den här personen sa till den här personen som sa till den här personen som sa till den här personen att Mohammed sa att det var okej att ha flera kvinnor, fruar. Så att, och då kan man dra den vägen, så kan man också säga att man sa konsensus kan man också säga. Till exempel att för att färdas över öken förut så var det okej enligt islam att använda en kamel. Men idag så kanske vi vill komma fram fortare, därför flyger vi med flygplan. Därför är det okej för muslimer att flyga flygplan. Men allting det här handlar om tolkningar. Och tolkningarna är ju... Det är ju imamerna som tolkar. Det är de som, det finns experter i Saudiarabien och flera andra länder som sitter och tolkar hela tiden. Och försöker hitta alla de här isnaderna och haditerna och titta på vad er Mohammed sa och gjorde. Och så har vi de bokstavstrogna då som salafiterna, de som vill ha det här kalifatet då i Syrien och så. De, och Irak. Och de är ju snarare, för de handlar ju om att det ska bara vad boken sa. Att det måste finnas härleda ner till exakt vad Mohammed sa. Och där har man liksom inte öppningen för konsensus mer. Till exempel då tyckte man till exempel att... men till exempel det är en fördom att säga att... Vad ska jag säga? Kvinnan och sjalen. Är ju en väldigt viktig fråga. För där handlar det ju om vad Mohammed tyckte. Han skulle ju skydda kvinnan från andra mäns blickar. Och nu får inte glömma bort att det här är väldigt länge sedan. Och kvinnokampen och feminismen fanns inte då.
Nej.
Och då handlade det om att man skulle skydda kvinnan. För innan Mohammed och innan islam så hade ju inte kvinnan någon särställning överhuvudtaget. Hon kunde inte äga någonting, hon var livegen. Så när Mohammed kom så såg han ju till att skydda kvinnorna. Anledningen till att man faktiskt får gifta sig med flera är ju också för att... Och så kan man inte göra i alla länder, men i vissa länder så får man göra det och ta flera kvinnor. Och det är ju för att de hade ju soldater som stupade i kriget. Och då var det ju liksom plikten av de andra soldaterna att ta hand om deras fruar och barn. Så det där kommer också därifrån. Så att man tittar liksom bakåt vad som är okej. Och idag så blir det en clash mellan det nya samhället och gamla samhället. Och levnadssättet. Men jag tror att det finns väldigt mycket fördomar. Det finns, om man tittar rent på religionen per se, så tycker jag att den är en precis lika fin religion som alla religioner. Det handlar om att värna om människan och familjen och rättigheter i samhället. Så att jag tror att det är... Terroristerna har tyvärr kidnappat religionen, skulle jag säga. Det skulle jag nog kalla det för, en slags ren kidnappning av religionen.
Det här var intressant, för att den här clashen är ju också någonting som man säkert upplever när man kommer till Sverige från en helt annan kultur. Och då blir det ju jättevärre. Och det touchar ju lite grann vid... Det där du jobbade på Säpo. Men om vi bara backar lite där då. Du studerade religion och framförallt islam och juden.
Domen.
Vad skulle du med det till? Eller vad gjorde du med det?
Alltså vad jag gjorde med det var ju att... Efter det så läste jag ju... Jag läste ju även fredskonfliktstudier i Uppsala också. Så att min magister blev... Religion och fredskonfliktstudier blev ju liksom examen. Ja, alltså jag hade den här drömmen att börja jobba på FN faktiskt. Med de kunskaperna så tänkte jag att man kunde bli fältarbetare och jobba med frågor om mänskliga rättigheter. Jag skrev om mänskliga rättigheter och islam i min magisteruppsats faktiskt. Och jämförde FNs mänskliga rättigheter med islam, man egen mänskliga rättigheter faktiskt. Och jag tyckte att man kunde möta människor mycket bättre om man har en förståelse för deras religion. Och det märkte jag för att det första jobbet jag fick, jag först jobbade i Pakistans ambassad en kort period, men det var att jag blev ju lärare i 2 år i Tensta, i en arabisk hemspråksklass. Mm. Där jag blev inplockad faktiskt av rektorn tack vare mina islamstudier. För att de hade ganska jobbigt med föräldrarna att försöka få överbrygga den här missuppfattningen mellan det svenska och deras kultur. Du får ju tänka på att många kommer ju då, de kommer ju från ett helt annat, en helt annat land, en helt annan bakgrund, en helt annan sätt att se på familjen. Och så kommer de hit och sen helt plötsligt, nej, nu ska alla duscha, samma rum, nu ska vi läsa om sexualkunskap, nu ska vi, alla ska fira Lucia, alla, och då sparkar de ju bakut. Då blev jag ju då erbjuden att bli lärare. I 2 år var jag kvar där i den här arabiska hemspråksklassen. Så jag hade alla ämnen utom arabiska. Då hade jag en arabiska lärare. Och det var ju faktiskt en kamp. För föräldrarna i början hade ju svårt för mig. För de skulle ifrågasätta. Nej, men här, hon behöver inte ha jumpa. Jo, men det måste hon ju ha. Men hon kan få byta. Och vill som hitta liksom hela tiden vägar och komma över det här. Motståndet mot det svenska. För att det var farligt. För att man bodde, levde och jobbade i Tensta. Man såg ingenting annat. Men det slutade faktiskt att andra året jag jobbade där så fick jag faktiskt alla elever gå till Lucia-firandet. Och det var ju haram, det var ju liksom förbjudet, det var ju jätte mot islam. Men jag kontrade det med genom att vi började fira id, deras högtid. Och gjorde vi en stor pjäs om det. Så hade vi bjöd vi in alla svenska föräldrar och elever. Och då insåg ju föräldrarna att ja, men vänta här nu, det här är ju inte för att pracka på Lucia på våra barn, utan det handlar ju snarare om att vi ska förstå varandra. Så det blev faktiskt väldigt lyckat. Så vi gjorde den här stora grejen. Och där kände jag att jag gjorde väldigt nytta. Jag kände att det var ju svårt tidvis när vi skulle ha sexualundervisning. Vi hade lärt upp flickorna och pojkarna, för vi var 2 klasser, 3, 4 och 5, 6. Och vi hade, Ulf, min kollega, han hade 5, 6 och jag hade 3, 4. Och då hade vi då tagit ut från skolböckerna och så hade vi liksom målat över svart på alla bilder. Men vi måste ju enligt den här, ja, enligt läroplanen prata om det. Men vi pratade om det på ett helt annat sätt. Vi pratade om man måste gifta sig. Alltså vi kände sådär att vissa i svenska samhället skulle sparka bakut och säga så här, men gud, så där ska de ska anpassa sig hit. Men vi kände vi måste mötas någonstans. Men det blev ju faktiskt katastrofen då, tyvärr. Så det gick inte. Men hälften, det var några lärare som hade, eller några föräldrar som hade problem hela vägen ut. Men de flesta kunde liksom möta oss på ett annat sätt genom att man hade en förståelse för. Och att de kunde säga, det står i Koranen. Jag bara, ja, men ta fram Koranen, var i Koranen står det? Alltså det var ju många sådana möten jag fick ha med föräldrarna. Och jag sa så, men det står ingenting att du inte får gå till en kyrka. Så vi fick åka till moské i Uppsala. För det gjorde vi också, vi såg till att de fick lära sig att åka och lära sig känna Stockholm. Alla stadsdelar. Och sen sa vi så, men vi ska åka besöka den enda riktiga moskén. För det fanns inte den på Södermalm i Uppsala. Jättevacker moské, så vi ringde imamen där. Och så åkte vi dit. På vägen dit så stannade vi faktiskt i domkyrkan. Jag hade inte sagt till det föräldrarna. Jag utmanade ödet lite där. Men då, ja, det var ingen förälder som sa någonting. Så det var ett möte med en annan kultur. Och idag så är det fortfarande så att det är väldigt segregerat. Och att det är många som inte möter svenskar. Jag sitter själv här i Saltsjöbaden och här möter vi ingen. Min son går i skolan i Saltsjöduna, så han möter inte. Och det är inte så bra om det är så.
Det här är, ja, det blir många följdfrågor. Men jag tänkte just att det du gjorde där under dina år som lärare. Mm. Det låter som en fantastisk story, och det känns som att det skulle behövas fler som gör det här jobbet och överbryggar det här.
Mm.
Kanske vi skulle ha mindre...
Ja...
Mindre konflikter?
Ja, alltså jag... Nu kanske jag sticker ut hakan och folk blir arga. Det är alltid folk som blir arga idag. Folk är lättkränkta och arga.
Det kan vi ta.
Ja, nej, men vi har ju integrationspolitik. Vi måste ju ha någon slags integration slash assimileringspolitik också. Jag tror att vi måste se till att man blir en del av samhället. Vi har religionsfrihet. Det kommer vi aldrig rucka på. Och det är jag stolt att säga att vi har i Sverige. Men vi måste försöka möta varandra på ett bättre sätt. Och som det ser ut idag så vet jag inte var vi är på väg faktiskt. Om du tänker dig att du kommer från ett krigsdrabbat land. Du får bara bostad i ett område. Du bor där, du får inga jobb, du lever på socialbidrag. Och det är inte mycket pengar. Du lever i princip under fattigdomsgränsen. Och den enda, och du kanske har flytt och du vill egentligen inte vara religiös. Eller du är inte religiös när du kom. Men sen är plötsligt den enda gemenskapen du har, det är den lokala moskén. Och där blir de händetagen. Ja, och sen så kommer det folk dit som predikar och berättar hur hemskt det är och att hur förtryckta de är. För de är det i många länder. Och det är krig och elände ute i världen. Och inte minst Palestinafrågan som aldrig blir löst. Så är det ju lätt att fånga upp, och speciellt väldigt många unga människor. Så de har svårt i skolan, de har svårt hemma, de kanske har svårt att komma in på gymnasiet, svårt att få jobb, blir en andra klassens medborgare. Och vad händer? Jo, vi har gäng ute som går ner och slår ner barn, andra barn, och snor deras grejer. Och en aggression som jag inte riktigt förstår var den kommer ifrån. Det är lite läskigt att se hur det har utvecklats på sätt i tiden, just det här att unga barn står och slår ner andra barn och kissar på dem. Jag tror jag aldrig har sett sånt här. Alltså det är de senaste 5-6 åren som det har väldigt ändrat sig. Det känns som klyftorna i Sverige har ökat, plus att det har blivit mer segregerat. Och sen just det här digitala flödet. Alla sociala medier och alla ska ha de finaste, bästa sakerna. Det är en sån press på ungdomar idag som jag tycker är obehaglig. Så jag tror att man måste... Jag har inget svar, och det är många som jobbar med de här frågorna jämt. Men segregeringen, den är fruktansvärd tycker jag. Den måste vi jobba med.
Men 2 år i skolan... Och sen var det ju fullt naturligt att börja på Säpo.
Ja,
jag förstår ju att det finns vissa... Men jag hör ju att det finns vissa punkter där som du redan har berört. Så att det är ju inte... Helt omöjligt, men samtidigt är det ju liksom ändå ett språng. Hur hamnar du där?
Ja, nej men alltså jag var ju inte utbildad lärare. Och jag kände väl att, även fast jag trivdes med jobbet och tyckte väldigt mycket om mina elever, så kände jag att det var dags att röra på mig. Och Säkerhetspolisen hade ju kommit ut med en annons där de sökte någon som hade min profil. Eller de sökte 2 personer som hade min profil. Och jag sökte och blev kallad på intervju. Och det är, man kan tro att det går över på den andra sidan, men det är det ju inte. För de här barnen var ju inga terrorister. Ja, det kanske blivande terrorister, men så får man inte säga. Men det tror jag inte. Jag faktiskt har haft kontakt med några år efter, några år efteråt. Och jag tror att kontakt med nästan 90% av dem. Och de har gått jättebra för dem. Gått på universitetet, de är jätteduktiga. Men det blev ju ändå liksom hoppet från Tensta till Säpo. Så jag fick ju göra en clean cut där. Så när jag sa att jag ska börja jobba på polisen, vad ska du jobba med då? Miljöbrott. Alltså jag fick komma på någonting. Det var inte, det var
du
ju...
sa inte att du skulle
göra Säpo. Nej. Och det var inte så att Säpo sa ju till mig att jag inte fick säga det. Utan jag gjorde det själv, för det kändes inte bra att säga det. Så att jag var hälsa på en gång efter ett halvår hos klassen, för de ville det. Jag tror att det var vid någon högtid. Och då så bara, men Camilla, berätta nu om miljöbrott. Och jag bara, du vet, soptippar jag fick hitta på. Och det känns jättedumt idag, men det var ju också för att inte de skulle gå hem. Och de skulle se mig som en fiende, och hon har varit här och kartlagt oss. För det är ju så att många kommer ju från länder där underrättelsetjänsterna inte är snälla. Alltså underrättelsetjänsterna torterar och fängslar och jagar. Så att underrättelsetjänsten är inte rumsren i vissa länder. Och då kanske inte så bra. Och de vet ju inte riktigt hur det funkar i Sverige. Så gjorde det. Så det var ett hopp. Det var ett stort hopp. Men som sagt, man jagar ju bara de som är dumma. Inte alla.
Nej, det förstår jag. Men jag måste bara fråga då, eftersom du säger att du sa att du skulle syssla med miljöbrott och det var inte Säpo som sa det till dig. Men när du jobbade på Säpo, om du alltså, var på någon fest eller du träffade någon på gatan eller liksom, så är det någon som känner dig, vad jobbar du med då?
Rikspolisstyrelsen.
Det är det man säger?
Ja.
Man får inte lov att säga att man jobbar
jo,
på Säpo, eller hur
alltså,
är det?
Jo, men när vi började, jag började med en kollega som heter Maria, vi började samtidigt och det var nästan bara poliser som jobbade där då. Det var två analytiker på författningsskyddet och två på kontraspionaget och så blev det vi två på, och så var det strategiska analytiker under GD då, men på kontraterrorismen hade de hade haft den, men ja, hur som helst. Men då blev det någon slags förändring, för det kom in mer civila. Men jag hade ju kollegor där som aldrig hade berättat för sina fruar var de jobbade någonstans. Så var det förut, de fick inte berätta var de jobbade någonstans ens en gång hemma. Medan hos oss sa de, ja, man går ju inte ut på krogen och säger hej, jag jobbar på Säpo, ska du följa mig hem? Det hade varit en bra raglingsreplik kanske. Men däremot så om det var en fest till exempel, då kunde man säga att man jobbar på Säpo. Och sen hade man ju läst på såna här årsberättelser, den kan man prata om. Säpo kom ju alltid ut med en årlig bok, en årsberättelse. Men första halvåret så beslöt jag mig för att jag ska inte prata alls. För att det blir så mycket intryck i början, för man går ju så mycket introduktionsutbildningar och så att då var det skönare att inte prata om det överhuvudtaget med vänner. Men sen så fanns det ju vänner när man satt på fester som sa ja, jag förstår att du inte fick berätta det där. Jag bara tittade på dem, men det är klart jag fick berätta det, annars hade jag aldrig gjort det. Vad tror du om mig? Till vänner som sa, har du kollat upp mig nu? Nej, det får jag inte göra, för då får jag sparken och jag får förmodligen fängelse. Nu vet jag inte vad det är för att kolla i systemen, men det är ganska allvarliga saker. Så att det
var... men jag tänker, som om jag hamnar på en middag, när jag skulle hamna bredvid dig, ja. Du jobbar på Säpo.
Men då hade vi nog pratat kanske om att jag jobbar på, ja, om det var så att vi hade gemensamma vänner, ja, då sa jag nog att jag jobbade på Säpo.
Okay.
Att jag var kontraterroristanalytiker.
Det måste ju vara en väldigt bra partyöppnare, för det måste ju vara att, alltså det är liksom det där att jag känner en del läkare, och om de säger att de är läkare, så kommer liksom alltid, ja, men du vet, jag har lite ont i knät här, och så börjar man prata sjukdomar eller något sånt där, så de tycker det är jättejobbigt. Men jag tänker mig att om du säger att du jobbar på Säpo, så hade åtminstone jag liksom, det blir 10 000 frågor, alltså, för att man inte, hur är det och hur är det och sådär. Hur upplevde du det, eller var det så att, ja, men jag vill helst inte säga att jag jobbar på Säpo, jag hittar på något annat?
Nej, men så var det faktiskt inte, utan jag kunde säga att jag jobbar på Säpo, men framförallt så det de frågade efter, det var väl liksom, ja, hur är det med de där Säpo-registrarna? Det var där hela oron kom, om just att jag kunde kolla upp hela deras liv. De har en sån övertro på att de avlyssnade och var alltid så här, ja, nu är vi avlyssnade, de ringde mig eller som mina kompisar. Det var lite fjantigt faktiskt. Men sen så kom ju 11 september efter ett år. Och då fick jag ju stänga av. För det gick ju inte. För jag kunde inte komma ihåg om jag satt och jobba en hel dag. Och informationsmöten och information som bara flödar. Så kan ju inte jag sitta och... Jag vet ju inte vad som har sagts på tv. Eller vad jag har fått i underrättelse från andra tjänster.
Det var så svårt för dig att hålla reda på.
Nej, men då var det så att jag pratade inte om det. Och det var samma sak, det tragiska som hände Anna Lind. Det var precis samma sak. Det gick liksom inte att prata om det överhuvudtaget. Vi visste ju att hon hade dött före alla andra och sådär. Så det var... Där fick man lägga locket på bara för att se till att man inte gjorde bort sig, såklart. För det är ju rikets säkerhet.
Men jag tänker på, det måste ju någonting som har lockat dig på Säpo. Om man säger att ja, men vi söker någon som hade din profil. Du måste ju som har känt det att här gör jag nytta på något sätt. Mm. Eller här, vad tänkte du när du gick in i det här jobbet?
Alltså jag har väldigt högt rättspatos, har jag alltid haft. Och faktiskt min son ärvde av mig, och det är ganska härligt att se. Nej, så där får man verkligen inte göra, mamma. Håll båda händerna på ratten, sa han häromdagen. Ja, jag ska. Nej, men jag kände väl just det här skyddet av medborgarna. Det kanske låter fjantigt, men jag hade ju ändå läst om fredskonflikt, och där läser man lite om mänskliga rättigheter och sådär. Det handlar ju liksom syvende och sist om att skydda medborgarna. Så att det var ju inte det här, gud vad häftigt, grejen, utan det var snarare, nu får jag jobba, nu får jag använda mina religionskunskaper, för det var det de ville ha. De ville att man skulle kunna förstå religionen, utvecklingen, historiken kring vad som har hänt i världen och hur det ser ut. Men sen fick man ju gedigna utbildningar i både operativ
och strategi. Men det måste ju finnas en koppling till, du hade ju haft 2 år i skolan med elever, för nu pratade jag om terroristbekämpning och det var ju i alla fall till stor del terrorister som har typ koppling till IS och så vidare. Jag kan tänka mig att det inte var... Att, och på någonstans så finns ju en koppling till det. Att, men det fanns, kände du någonsin att som du sa förut här, att ja, men vi har ett segregerat samhälle. De här människorna är inte terrorister per definition bara för att de har kommit hit. Men det finns några stycken.
Mm.
Eller det finns några som blir terrorister därför att de inte har något annat. Alltså de blir påverkade, och det här som du berättar nu. Mm. Fanns det någonting i den bakgrunden som du känner?
Ja, men jag kunde säga det. Kom ihåg när han som rekryterade mig, eller den chefen då, utan att nämna namn. Så sa jag ändå att en av dina styrkor är ju att du faktiskt har varit och jobbat i ett område där det kan gro och där missnöjet och segregationen finns och det finns personer. Och att jag kan prata med dem och förstå dem utifrån ett liksom civilt perspektiv. Så det vet jag att det var någonting som lockade dem. Så att jag tror att de såg mer kopplingen när jag gjorde det. Jag kände bara, nu vill jag jobba med islam, jag vill jobba med liksom religionsfrågorna. För det fick jag ju inte göra liksom direkt i skolan på det sättet. Jag var ju lärare, jag jobbade ju lärde matte och svenska och OE och SO och historia. Men här fick jag liksom grotta ner mig i religionen och rättsfrågor.
Men varför hade det sån stark koppling till religionen och terroristbekämpningen? Hur hänger det ihop?
Jo, men det är så att alltså terrorism, det finns ju flera olika sorters terrorism, men även idag så skriver ju Säkerhetspolisen i sin årsrapport att islamistisk terrorism är ju fortfarande det största hotet. Och därför vi har förhöjd hotbild i Sverige. Jag tror att det är 3 på en 5-gradig skala som vi sitter idag. Så det är inte så konstigt att man vill ha människor som har kunskap om religionen. För att, inte för att förringa mina suveräna kollegor som jag hade då som var poliser, men de hade ju inte den utbildningen, de var ju poliser. Och då kommer vi in med ett helt annat perspektiv, att vi kan förstå religionen på ett helt annat sätt. Och drivkrafterna bakom, och kanske ha mer historik med oss.
Var det lättare att identifiera terrorister, potentiella terrorister för er, i och med att ni hade den här religionsbakgrunden?
Eller? Ja, det var väl snarare profileringen som kanske var lättare. Och att kunna förstå och att titta på dynamiken mellan grupperingar och problematiken kring terrororganisationerna. Alltså det har ju polisen, att de kunde liksom om terrororganisationer, men vi kunde ändå religionsperspektivet. Det finns ju inga religionskrig, det är bara makt och territorium. Men så använder man ju religion, alltså det är min, där kan den tvista, lärda tvista heter det. Men det är ändå, ja, jag tror att det är ändå perspektivet. Det är samma sak som om statsvetare som är jätteduktiga på extremism eller organiserad brottslighet eller läst kriminologi. De funkar jättebra på författningsskyddet som handlar om autonoma, alltså andra extremiströrelser, vänster och så. Så där tror jag nog, jag tror att Säpo såg på min CV mer potentialen, jag gjorde. Jag bara, wow, nu kan jag jobba med religion. Så lite blåöld var jag nog. Men jag tyckte det var ett fascinerande jobb. Jag gick hem första halvåret faktiskt bara hem och la mig varje dag. Jag liksom badkaret och bara sa, hej, ska ni på krogen? Nej, jag måste nog hem och tänka lite, för det var ju så överväldigande. För vi fick ju gå runt på alla avdelningar. Nu ser inte Säpo ut så idag, men det var ju sådär, det var en ögonöppnare. Och det är precis som Säpo skriver i sina rapporter, det är att det sker ju väldigt mycket utan att gemene man får reda på det. Och det finns ju en anledning, man ska ju skydda medborgarna från att veta allt och skydda de misstänkta. Och inte förrän det blir rättegångar så vet man. Men de avstyr ju ganska mycket i hela världen. Hela tiden.
Men om man tar då den typen av terrorism som du jobbade med. Hur blir man terrorist?
Hur man blir terrorist?
Eller varför blir man terrorist?
Alltså, det här är min personliga, ja, och många andras tror jag. Det är ju så att det handlar ju om ett, antingen att man har varit ett utanförskap. Eller att man vill identifiera sig med någonting. Antingen så har man liksom växt upp i en väldigt religiös familj och har det här från början. Men till exempel de som rekryteras, till exempel i Sverige. Jag vet inte, du såg den här filmen nyligen på tv, den här serien.
Kalifat.
Kalifat, just det. Ja. Och det är just det här sökande. Och det är det man pratar också inom alla religioner, att det finns ju sökare. Och att man söker sig till en gemenskap. Det finns en, kan tänka dig, Pelle, 14 år, känner sig ganska mobbad i skolan. Han känner sig, han har ingen flickvän, alla andra flickvänner. Han har jobbigt och trassligt hemma. Föräldrarna kanske inte har så bra ekonomi, alla andra får göra allting. Och han är mobbad utanför, så helt plötsligt så kommer livets ord och knacka på. Kom in i kärleken och varma gemenskapen. Här tar vi hand om dig. Och mycket så är det här, plus att de bygger upp ungdomar i deras ideologi och får dem att känna sig bekräftade och värdefulla. Precis som en arbetsplats kan göra. Eller studier. Eller en fredlig religion. Eller ett MC-gäng. Gör ju precis likadant. Fast de är lite mer brutala i för sig. Men det är också den här gemenskapen. Nu är du en av oss. Och vi kommer skydda dig.
Nazistorganisationen.
Ja, precis samma. Det är liksom just den här gemenskapen som blir så tajt. För att vi människor är ju flockdjur. Så att vi söker oss till den här gemenskapen. Så det är därför som inte bara, det är nog en av anledningarna till att man blir terrorist. Och sen ideologisk övertygelse, självklart. Och orättvisan som är ute i samhället idag. Orättvisan i världen. Att man ser att sina bröder och systrar lider. Och så ser man kanske att västvärlden gör fel och att det är en världsbild som är helt annorlunda från sin egen.
Men skulle du med ledning av det här säga att det här med utanförskap är en av de största orsakerna till?
Ja, jag tror att det är en av de största orsakerna till, och att moskéerna fångar upp dessa vilsna själar. Som inte alls har uppsåt i början. De kanske bara söker sig till tryggheten i religionen. Och moskéerna kan ge det. Jag säger inte att alla moskéer är rekryterande till terrororganisationer. Men det finns ganska mycket nu. Som det har funnits ganska mycket.
Men då, om man då ser det utifrån ett Säpo-perspektiv. Var någonstans börjar man då fånga upp det här? Någonstans? För någonstans måste man ju liksom ha koll på vad det är som händer. Har man koll på människor som är på väg dit in? För det måste ändå vara rätt många. Mm. Och det är ju så att det är, inte bara på, men så att det är 1000 som man skulle säga att, ja, men de är på väg dit, men det är kanske bara 10 som landar. Det faktiskt man kan kalla dem för potentiella terrorister. Alltså det måste ju finnas. Var någonstans hittar man den här, där man ser förändringen? Och för någonstans där måste man väl börja och ringa varningsklockorna? Mm. Eller
alltså när jag slutade på Säpo, eller när jag tog tjänstledigt och åkte till Europol, då vet jag att man pratar väldigt mycket om att fånga upp, att ha dialoger med religiösa ledare. Att ha dialogen med skolor, och liksom man är ute och går och pratar med imamer och se liksom, hur kan vi hjälpa de här ungdomarna att komma rätt? För det finns ju många moskéer som gör väldigt mycket bra. Men sen jobbar ju underrättelsetjänsterna med signalspaning och hemlig telefonövervakning och titta på pengaflöden och underrättelse, information från andra länder och titta på vilka er som är inne på vissa hemsidor. Det finns ju propaganda, extremt mycket propaganda på nätet nu, det går inte att stoppa. Och sociala medier som man blir mörkrädd. Faktiskt på Europol, på kontraterrorismområden där, så hade vi ett gäng som bara jobbade med att kartlägga hela alla de plattformarna för radikalisering på nätet. Check the web hette projektet.
Check the web. Det var oerhört mycket information.
Väldigt mycket information. Man gjorde då att man skickade ut då till medlemsstaterna. För Europol jobbar ju utifrån... Europol är ju till för medlemsstaterna.
EU.
Ja, för EU. Och Norge. Och England lite nu. Nej, men vad man gör det är att man har ju som man kallar sig analysdatabaser. Och sen så skickar ju då medlemsländerna in all information. Och så analyseras det tillsammans och så kommer analysrapporter. Så att man har en gemensam analyser. Och det är gränsöverskridande brottslighet. Så att där jobbar man ju väldigt mycket aktivt för att hitta det här gränsöverskridande. För att jag menar, terrorismen är ju global nu. Så det går ju inte bara att titta i Sverige, utan man måste ju dela med sig av informationen. Så det finns väldigt mycket bilaterala samarbeten, men väldigt många internationella samarbeten också i de här frågorna.
Men jag funderar på, du har redan nämnt Kalifat.
Ja.
Och jag ska bara säga så att de som inte har sett Kalifat gör det. Det är oerhört intressant och fruktansvärt spännande. Jag och min fru hade tänkt att avsluta en söndag med att se ytterligare ett avsnitt av Kalifat. Vi hamnade i att vi var tvungna att se det färdigt, så vi såg 5 avsnitt och var väldigt trötta på måndag. Men ni som har sett det och du som har sett det, för det handlar ju väldigt mycket om att det är då ungdomar som är värvade här i Sverige, samtidigt som det pågår då ett drama i Irak och på IS och så vevas det här mot varandra och så är det ett terrordåd som ska begås i Sverige, så kan man väl säga helt kort. Men vad jag skulle vilja veta är, när du har sett Kalifat, vad är det för någonting som du säger, om det är så här det går till? Vad är det som är mest sådär verklighetstroget, skulle du vilja säga?
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det är att det finns personer som är ute i skolor och är ute eller är i fängelser eller personer som är utplacerade i samhället för att värva. Det är det, alltså, det är absolut det mest verkliga av det. Tjejerna kommer ju för sig från en, liksom en väldigt trygg och fin familj, men det behöver inte betyda någonting heller. Men det verklighetstrogna är att det antingen är det då att man, för jag har ju pratade väldigt mycket innan om att man är kanske vilsen. Men här är ju också ungdomar som är vilsna, eller de får målat upp en bild som är bara wow. Tänk, jag får åka dit och det är så fantastiskt och vackert och vi kommer bo i lyxhotell och allting kommer vara så fint där. Så det är ju den här åldern kanske som man går in på och värvar. Nu var det ju specifikt att de skulle värva kvinnor som ska föda nya barn till kalifatet. Det som inte var godtroget är att Säpo skulle aldrig utsätta sin personal för det de gjorde mot henne, agenten.
Vad tänker du på? Alltså hon som var nere i...
Ja, att de skulle liksom... Nej, men agenten här i Sverige. Att de skulle aldrig utsätta henne för att komplott på slutet där. De trodde att det var chefen som var ansvarig.
Just det.
Där blev det lite Hollywood över hela. Så jobbar man inte. Men nej, men jag tycker att den är fantastisk. Och jag såg på den och jag känner igen väldigt mycket av det jag har läst. Och den kunskap jag har fått från mina arbetsplatser. Absolut.
Men det förekommer ju också att man har då en tjej där nere i IS som då rapporterar till en Säpo-medarbetare här i Sverige. Och hon blir ganska hårt pressad kan man ju säga som vittne där. Är det troget?
Nej, alltså visst man kanske måste pressa, men nej, det känns också väldigt brutalt. Alltså Säpo är en snäll organisation, vi är inte ute där och härjar, men samtidigt så är det så här, om man vill få fram information, alltså jag har aldrig jobbat på fältet, jag är liksom tråkig.
Du har inte kört bil fort och skjutit med
Nej, pistoler. Jag har suttit och åkt med chefer som har kört alldeles för fort, som har varit livvaktig tidigare och jag har hållit i mig väldigt hårt. Så här, nej, vi har bråttom till ett möte, ja nu kör vi 260 här. Nej, jag har faktiskt aldrig varit på fältet, har jag inte varit. Jag kan inte säga så mycket om fältarbete faktiskt, för att det är ganska känsliga uppgifter också.
Ja, det förstår jag. Behöver säga på samma tillstånd för att genomföra exempelvis husansakningar eller avlyssningar eller så vidare som man behöver i det öppna polisväsendet?
Absolut, det måste vara ett åklagarbeslut varje gång.
Det är ingen skillnad?
Nej, ingen skillnad. Och de har ju, jag kommer ihåg dem om vi skulle ha hemlig telefonövervakning över någon och sådär, och det är ju inget hemligt att säga på gör det. Men det var alltid åklagarbeslut. Vi fick inte göra någonting om vi inte hade åklagare. Och det måste vara väldigt underbyggda uppgifter. Så att det är absolut inte att Säpo får leka hur de vill. Och hela den här FRA-debatten som var för några år sedan. Jag kan säga att jag har suttit och lyssnat på samtal där jag har hört information som är orelevant. Och det gjorde jag och jag har övervakat e-post och sådär. Det gjorde jag till och med på Europol när jag jobbade där. För det ingick jag internutredningsgruppen. Då vi skulle se till att... Ja, vi hade några fall som jag jobbade med. Och ett fall där vi liksom fick gå igenom vederbörandes hela e-post. Ja, jag fick ju se massor om den här personen som inte hade huvudtaget med caset att göra. Som ja, väldigt känslig information. Men det är ju ingenting som jag... bry mig om, för jag har den yrkesrollen, jag är ändå professionell. Så hela den här debatten att man är rädd för att bli övervakad av staten, å ena sidan kan jag förstå det, men när det gäller att skydda rikets säkerhet och medborgarna så tycker jag att och på grund av den digitalisering som sker idag så tycker jag att Säpo ska få mer befogenheter. Och det är det de efterfrågar nu. De vill ju kunna hitta, spåra allt på nätet, vilket de inte kan idag. FRA kan ju trolla, men de kan inte trolla så långt. Det måste ändå finnas en laglig grund för att få utföra detta arbete. Så där, men annars är det åklagare.
Men är man inte väldigt rädd för att... för Säpo är ju ändå en statlig organisation. Mm. Och alltså det är ju lite statens förlängda arm i det här sammanhanget. Mm. Är det till den här rädslan att man är rädd för allmänna bevakning av medborgare? Man ser hur det sker i andra länder. Och finns det inte en Är det, inte så, det är väl inte så konstigt att folk är lite misstänkta?
Nej, det är inte alls konstigt. Men då är ju Säpo väldigt reglerat. Det är ju inte liksom en enskild liten bubbla någonstans långt ut som ingen får kontrollera. Så är det ju inte. Men sen så är det ju... Och visst, det kan svänga i Sverige. Det kan svänga snabbt. Jag tror inte det. Där vi övervakar våra medborgare. Nej, men jag känner mig ganska trygg. Jag bodde på Ekerö förut och varje gång jag åkte förbi FRA så sa jag hej FRA, och så lade jag på luren. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag har själv varit där på möten jättemycket. Men nej, jag tror att när det gäller, eller min åsikt är det, när det gäller brottsförebyggande arbete så är det väldigt viktigt att man har rätt redskap. Sen så tycker inte jag att personuppgifter ska ju inte spridas. Och speciellt känsliga personuppgifter ska ju inte spridas hejvilt. Och därför tycker jag att GDPR-arbetet är så otroligt viktigt. Och vi ser ju att det läcker som såll överallt nu, personuppgifter. Och man, Transportstyrelsens katastrofen och sen den här... Nyligen var det något vårdbolag som hade liksom...
Var det med 1177?
Ja, 1177 och något nytt här nu som kommades nyligen. Och liksom, hejvilt, våra personuppgifter. Det är också känsliga personuppgifter. Om våra hälsa, och jag menar, för det är lätt att kartlägga oss. Så gemene man, de är oroliga för att staten ska övervaka, men samtidigt så har de inget problem att lägga ut hela sitt liv på Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, ladda ner appar, visa sina så här, ansikten, och Kina lagrar allting. Så att, ja, är man rädd? Eller vill man bara kunna göra precis som man vill utan att bli kartlagd? Man får liksom göra balansen i livet. Jag har inte Facebook längre. Jag tog bort Facebook för 2,5 år sedan. För jag kände så här, det räcker nu.
Varför det?
För det första så kände jag att jag hade delat med mig för mycket. Och ändå var jag ganska restriktiv. Sen kände jag att jag litade inte på Facebook. Det var alldeles för mycket algoritmer som profilerade mig. Det spelade ingen roll om jag tog bort Facebook, tog bort Messenger, tog bort alla appar, skaffade ny telefon, nytt telefonnummer, loggar in, så hittar de mig. Och jag klarade inte av det. Jag tyckte att det var för integritetsintrång i mitt liv faktiskt. Plus att jag tyckte Facebook var ganska trist. Jag orkar inte bry mig vad folk springer 17 runder. Eller... Och nu förstår jag, mina vänner, Facebook är bara en sån här som man debatterar och skriker åt varandra och blir kränkta och arga. Till och med Instagram, när jag började med Instagram, det har jag faktiskt kvar. Men Instagram har jag avslutat flera gånger och börjat om från början. Men även där så ser jag den här tendensen till påhopp och troll och elakheter. Och ja, så folk beter sig på ett sätt och sen blir de arga och vill hindra och ifrågasätter när myndigheter vill liksom skydda medborgarna från brottslighet. Det går inte ihop för mig.
Nu om vi går tillbaka till de här potentiella terroristerna här i Sverige. Vi hade ju ett dåd på Drottninggatan.
Mm.
Med en kille som heter Akilov. Mm. Som genomförde det här. Vad vet du, eller hur kommer det sig att en person som han gör en sån grej? Är det den här vanliga radikalisering och så uppfångar och så här något? Eller är det den här en person som kommer på att han ska göra någonting och genomföra ett sånt här då? För att vart jag vill komma är ju att hur kan vi skydda oss mot olika typer av terroristbrott när någon person bara kan ta en lastbil och köra rätt in på en gata? Det kan ju egentligen vem som helst så i vuxen ålder göra i Sverige eller i andra länder. Så man behöver ju inte direkt en Kalashnikov och 17 handgranater och självmordsbälten och allt vad det är för någonting. Så liksom, vad jag vill komma tillbaka till är lite, hur fångar man upp den här typen av terrorister?
Alltså sådana ensamlirare, de är jättesvåra att fånga upp. Och vad jag, som sagt, jag är inte så påläst de senaste åren, har jag inte jobbat med terror på det här sättet. Men jag vet att man börjar prata om att förut så, man pratade om Al-Qaida som började på 90-talet och att allt hörde ihop och det var små celler och då kommunicerade och det var liksom, allt hörde ihop till att bli lite mer lokala celler som inte liksom hade kopplingar till att nu har jag förstått att det går tillbaka igen till att bli kopplat. Jag vet inte riktigt hur det ser ut idag faktiskt. Man kan aldrig fånga upp enskilda galningar. Det kan man inte göra. Och frågan är om det är terror eller om det är någon annan slags av brott. Det beror på vad syftet är. Är det för att störa ut samhället? Är det för att hota och skrämma? För syftet med när det är terror, det är liksom, terror kommer från latin och betyder skräck eller ja, skräckinjagande. Och det handlar ju om att skrämma samhället och förstöra eller rubba finansiella eller ekonomiska faktorer i samhället eller sociala. Eller göra så att folk ändrar sitt beteende för att försöka få pressa politiken till ett annat håll. Så att om någon bara tar en lastbil och kör rakt in, som det var någon som gjorde i Holland, bara rakt in i massor av människor, så är inte det en terrorist. Om den inte har uttalat vad den har för syfte med det. Och de här gärningsmännen, de är ju svåra att fånga upp. För människor mår ju inte så bra alltid. Och jag menar, tittar vi i USA där vi har väldigt många som går in och skjuter sina arbetsgivare och går in och mejar ner folk på restauranger när de är arga, så är ju så här, den psykiska ohälsan är ju snarare en fråga som vi måste prata om också. Så allt är ju inte terror. Men som sagt, vad jag, underrättelsetjänsterna jobbar ju febrilt med att kartlägga, övervaka, försöka få indikationer, infiltrera och få information om människor som är radikaliserade eller kan tänkas bli.
Men det är så rätt ord, infiltrera, för det var också någonting som jag funderat på där. Att man jobbar med infiltratörer, det vill säga att är det personer som man värvar i organisationen, eller är det personer som är utbildade inom sitt område och som man sen så att sätter in i det här? Värvar man människor eller hur funkar det?
Man gör båda, så ska vi nog inte gå in lite så mycket på det faktiskt.
Men vad man dock kan gå in på, det är ju så här, om, och det är ju detta rent principiellt mer än kanske om det är Säpo, eller om det kan ju vara polisen också, att om du infiltrerar en organisation så måste du go with the game, så att säga. Mm. Och vad finns det egentligen för grundregler kring det där? För att de personerna som infiltrerar en organisation kan ju absolut behöva begå brottsliga handlingar för att inte avslöja sig själva. Eller åtminstone se brottsliga handlingar som pågår och låta dem pågå för att kunna sätta dit någon istället för bara att någon råkar ha kniv på offentlig plats. Mm. Så kanske inte det är riktigt det som man vill sätta dit den här personen för den kanske har helt... Alltså hur länge får det här pågå? Finns det regler kring sånt där? Eller?
Ja, det finns regler. Vi följer svensk lagstiftning. Och vi får inte uppsåt, och vi får inte begå brott för att hindra brott. Så där, det där är amerikansk sätt att arbeta, kan jag säga. Så det gör inte, säkerhetspolisen jobbar inte så.
Men vad händer om en infiltratör hamnar i, nu sitter man här och så är man på väg att begå ett brott. Och det finns ju inte en chans för att den här personen kan sticka därifrån.
Ja. Det här är nog utanför min...
Nyfikna frågor bara.
Ja, jag förstår det, och jag är också nyfiken, men jag vet faktiskt inte, för ärlig, för nu får de klippa bort den frågan, för jag tror att jag har inte den inblicken. Jag har ju inblick i ett fall vi hade som det skedde mycket saker som jag inte vill beröra. För det, även fast det varit i media så blir det så känsligt om man berör det. Men jag kan ju säga så att det är väl mindre infiltration än vad det är källdrivning.
Vad är källdrivning?
Man driver källor. Och jag tror att det står till och med, man ska dubbelkolla det när jag fortsätter. Jag tror att de skriver det. Ja, det gör de.
Vad är källdrivning?
Källdrivning är när man hittar personer som kan ge en bra information.
Ah, okay.
Så att det är snarare källdrivare som man har. Man har personer som är i de här miljöerna som man kan få information utifrån. Så det är inte snarare, det är inte en Säpo-agent som går in och blir placerad inne i organisationen. Utan det är snarare i så fall att man får någon som kanske vill därifrån eller någon som tycker att nu har det gått för långt och vill ge information.
Men ett annat hot som man ser och som faktiskt Säpo har skrivit själva på sin egen webbsida, det är att man skriver så här: ett flertal individer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljö driver skolor och förskolor i Sverige. Och i ny teknik så har man kunnat läsa att det finns ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremister som tar emot offentliga medel genom bidrag. Och det, då ska vi samla ihop det till en fråga. Hur naiva är vi i Sverige?
Gemene man är nog väldigt naiv. Och det ska man vara glad för.
För att
man behöver inte veta allt som pågår hela tiden. För jag tror att det skapar en oro. Vi är ganska naiva, men inte myndigheterna är inte naiva.
Men det här låter ju lite naivt.
Men det är
ändå också pengar som kommer från skattevärlden.
Ja, och jag tror att det är det här att jag tror att det är balansen mellan politik och myndigheter som jobbar med brottslighet faktiskt.
Hur menar du då?
Jo, men jag tror att man har då sådana friskoleprogram och man säger att alla ska få öppna friskolor, man ska kunna ha religiösa friskolor och man ska kunna ha moskéer och man ska liksom, religionsfriheten är jätte, det är en grundsten i Sverige. Och samtidigt då så upptäcker man efteråt att det finansieras på felaktigt sätt. Och då kastar man ju ut dem, eller försöker kasta ut dem. Och försöker stänga ner det. Så fort man får vetskap om det, men man måste ha mycket på fötterna. Det är inte så att de flaggar med att de använder medel för att rekrytera. Eller medel för skattemedel för det här. Men jag vet till exempel att vi satt ju och jobbade med just det här att det finns ju personer som har bott i Sverige och sen har de fått pengar för Försäkringskassan. Och sen sitter du någon annanstans och kanske sitter med en terrororganisation. Och då stryper man ju de pengarna. De ska ju strypas direkt. Så det jobbas ju successivt, alltså intensivt med de här frågorna. Och jag kan säga att det de har kommit ut med nu, det handlar ju faktiskt om att det är ett långt arbete bakom för att kartlägga och få reda på att det verkligen är så. För skulle en myndighet som Säkerhetspolisen går in och säger så här, nej, men ni håller på med terrorverksamhet, och så gör de inte det. Och då blir det problem eftersom det är religionsfrihet och det är friskolor får finnas och sådär. Så att, nej, jag tror inte att myndigheterna är inte naiva. Och sen så har vi en politiskt, vi har ett samhälle där vi är väldigt öppna och vi ska ha integration och vi ska inte särskilja och vi ska inte segregera på det sättet. Alltså vi ska inte, jag förstår vad jag menar, man alla, lika för alla. Alla ska få vara med och alla ska få ha sina skolor och sådär.
Någon annan sak som jag funderar på, som du touchade här nu, det är ju som säger att ja, men alla ska få vara med och så vidare. Men samtidigt så använder vi ju väldigt olika språkbruk när vi beskriver motsättningar, radikalisering och så vidare. Och jag vet ju jag lyssnar bland annat till Magnus Ranstorp som påpekar just det att det är viktigt vilket typ av språk man använder i det här sammanhanget, att när man bara kallar människor för terrorister eller kallar dem för andra saker, att det är väldigt lätt hänt att, och då var det var man framförallt pressen som, och även gemene man som liksom som punkt i det här, att om man använder ett väldigt extremt på språkbruk åt ena eller andra hållet, att det också undergräver och påverkar den här typen av verksamhet.
Absolut, och jag menar, där kan man ha det här ordet jihad till exempel. Om jag säger jihad till vem som helst och säger, jag visste det, då muslimerna ska kriga, det är deras heliga krig. Nej, men det finns fler jihad. Det finns hjärtats jihad, där man ska hjälpa andra människor att vara kärleksfull. Och så finns det då svärdets jihad som är. Så att det där tror jag de som har kunskap om det ska sätta någon slags nomenklatur. Och där är Ranstorp väldigt duktig på att forskarna driver det. Att man har ett gemensamt språk. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Säpo, kom det in en ny analytiker och han tyckte vi skulle säga jihadister. Och jag var ju jättearg. Jag bara, vi ska kalla dem för islamister. Vi hade jättelånga diskussioner. För då tyckte jag att säger man jihadist, jaha, då tar man ju bort liksom det religiösa liksom ordet som kan betyda så mycket mer. Så vi hade långa diskussioner, så det är viktigt vilket språk brukar man använda. Och jag kanske idag till och med har sagt ord som inte idag är rumsrena längre, utan att man har kommit längre i diskussionen faktiskt. Men jihadist har jag riktigt aldrig riktigt gillat det ordet. Men jag får väl böja mig för forskarna och säga, om de säger jihadist får jag väl också säga det.
Ja.
Fast nu säger man IS-krigare, säger man nu, va? Det är väl det nyaste. Men jag vet inte om det är media eller om det är forskarna som säger det nu. Jag är osäker på det faktiskt.
Du, innan vi lämnar det här lite grann, tänkte jag, har du någon koll på vilken typ av terrorism eller organisation ser du som, eller huvudtaget extremistorganisation, oavsett vilken den nu är? Vad tycker du själv är liksom det största hotet, eller vilka är det som är farligast för Sverige just nu?
Det är fortfarande islamisterna. Och ju mer oro det blir i vissa områden, nu har det väl lugnat ner sig lite, men så fort det blossar upp så kommer det nya grupper. Vi har ju en lång rad historia med terrororganisationer, både från Egypten och Muslimska brödraskapet och i Palestina och i Irak och Afghanistan. Så det blossar upp där det är känns som en orättvisa. Så jag tror att det är islamisterna fortfarande, islamistisk terrorism, som är det största hotet. Men sen är jag också rädd för svenska politiken och högerextremister tycker jag är väldigt obehagligt. Och vi lever i en sån värld nu som jag känner att det är mer och mer polariserat.
Men någonting som du har jobbat med, vad jag har förstått, på Europol i alla fall, förutom då terrorism, jag tycker att vi kan ta och lämna det ämnet lite grann nu. Men du har även jobbat med organiserad brottslighet.
Ja, när jag började på Europol så var det så att jag kom ju dit och rekryterade som analytiker, som jag trodde, för kontraterror. Men det tyckte inte min italienska chef. Jag var jättearg på honom i början. Nej, här när man är analytiker så kan man göra allt. Och det är jag tacksam för då fick jag alltså jobba med organiserad brottslighet som jag inte hade jobbat med tidigare. Så då fick jag då jobba i andra analysfiler. Men framförallt så fick jag jobba med, första året var det med, producerade Europol en årsrapport om organiserad brottslighet. Så det var ingen analys, det var liksom en situationsrapport. Där vi samlade in information från alla medlemsländer och beskrev hur kriminaliteten ser ut i EU. Och då fick man nästa gång inte ge rekommendationer. Så det var väldigt så strikt. Man fick bara beskriva, men fick inte rekommendera någonting. Det skulle politikerna ta själva. Men sen två år till hjälpte jag till med, då gjorde vi något som heter OCTA, Organized Crime Threat Assessment, som vi jobbade med. Och då var vi 7 analytiker, strategiska analytiker, som delade upp alla områden och skrev om organiserad brottslighet i EU. Om trafficking, om MC-brott, om miljöbrott, om pedofili och utifrån de databaser vi hade, men även utifrån hur det ser ut i de olika länderna då. Drugs, så ja.
Vad är det största hotet där? Vilken typ av organiserad brottslighet är den som är störst?
Idag vet jag inte, men det går ju hand i hand många. Alltså trafficking, allt som har med det som passerar gränserna, så är det oftast, de gör flera brott samtidigt. De kanske till och med smugglar knark samtidigt som de smugglar prostituerade till barn, till allt möjligt. Så att det verkar som, nu har inte jag läst de här senaste rapporterna från Europol, men att det blir som en multibrott faktiskt. Och att det finns ju de här flödena som kommer in. Nu har inte jag de senaste, liksom, hur de kommer, varifrån de kommer. Så jag skulle säga att handel med människor tycker jag är det vidrigaste som finns. Knark är också hemskt och allt sånt där. Men handel med människor, det tycker jag är, och för det är ju slaveri i princip. Och det är det som ett jätteinflöde i EU. 60-70%, alltså bara 700 000 bara in i EU förra året för sexuella ändamål.
60-700 000 människor?
Nej, 700 000 människor flödade in i EU förra året i människohandel. Och det är globalt, ett jättestort globalt problem. Och 60-70% är för sexuella ändamål.
Hur ser den här organiserade brottsligheten ut? Jag menar, hur får man tag på de här människorna och hur transporterar man dem och hur får man in dem? Och hur kan du bara berätta lite
ja,
kort hur den...
Alltså nu kommer inte jag ihåg, för jag skrev ju själv inte om trafficking speciellt mycket, men jag har ju följt det lite sådär. Nej, men det handlar ju om stora nätverk som samarbetar och de sitter på enorma penningflöden. De sitter utspridda lite överallt i världen och transporterar fram och tillbaks.
Fångar man de här människorna eller lurar man dem? Eller
vad? Framförallt så lurar man. Man lurar för ett bättre liv. Bättre att man ska få komma och jobba som nanny eller städerska. Eller här kan du få jobba på restaurang och här ska du få göra det här. Och vi kan ta dina barn till ett bra ställe. Eller rent utav att köpa barn från föräldrar i Asien som inte har råd och säga att ja, men de ska adopteras bort. Och sen så förflyttas de här människorna. Vad jag förstått i flyktingströmmarna. När det kommer unga flickor som egentligen är på flykt. Så fångar man upp dem och låser in dem. Mångt och mycket.
Och sen så distribuerar ut dem till olika länder. Det touchar lite grann vid det som skedde för inte allt för länge sedan. När Paolo Roberto åkte fast för sexköp.
Ja.
Och vad som har framgått hade med också med trafficking och att göra då. Och då vet jag att du gick ut och skrev att trafficking och våldtäkt ska straffas hårdare än ekonomisk brottslighet. Hur kom det sig att du reagerade så hårt över just den här händelsen?
För att en kvinnas kropp ska aldrig vara en handelsvara. Och jag reagerade, alltså hur ska man säga, jag tycker att på ett sätt att det är bra att det var en kändis som blev fast.
Varför då?
För att det lyfts fram mycket högre då. Annars blir det, det var nämligen någon inom polisen nyligen, eller militären, som det skrevs jättemycket och var dömd för koppleri. Det är helt tyst om den människan. Och det var ju koppleri. Det var ju ganska allvarligt. Han hade säkert flera sådana här kvinnor som var i trafficking. Men det blev helt nedtystat. Men nu bara för att det var en kändis så lyftes det upp ganska högt. Och han hade blivit uthängt rätt rejält. Hans största misstag var ju att han satte på sig offerkoftan och satte sig i tv och tyckte så jäkla synd om sig själv. Och vi lever i ett samhälle nu med incels och män som tycker att sex är en mänsklig rättighet. Och det skrämmer mig att det är så. Att vi lever i ett samhälle nu där man har rätt att bara köpa sig allt man vill ha och behöver för stunden. Och just att kvinnor är en handelsvara tycker jag är så beklämmande. Sen vet inte jag, jag vill inte ge mig ut i hetluften där folk tycker att man inte ska kriminalisera kvinnan också. Men jag kan säga att när jag jobbade på Europol och satt och åkte fram och tillbaka till Bryssel. Och när man kommer, tåget stannar i Bryssel Nord. Och första gången när jag åkte ner på ett möte i Bryssel så tittade jag. Jag tog morgontåget 6.20 från Haag. Och så tittade jag åt vänster. Och så är det bara massor med skyltfönster. Där står kvinnor då också om 8:30 när jag ska gå på mitt EU-möte. Och män som går fram och tillbaka där. Och jag, redan då så blev jag så beklämd. Så varje gång jag åkte tåg till Bryssel, så vilket var väldigt ofta, så satt jag på den andra sidan. Och jag visste att jag ska inte titta åt det hållet, för jag tyckte att det var så hemskt. Och det kändes så konstigt att bo i ett land som Holland där prostitution är lagligt. När vi ändå jobbar på Europol med trafficking. Det var för mig också samma sak, liksom väldigt drogliberalt land när vi jobbar mot droger. Så det blev lite så här en konstig del. Hela dagarna går åt till att liksom jobba mot organiserad brottslighet och sen så går man ut och hem eller åker inte till Bryssel för att äta en kväll. Och sen så ser man det här helt lagligt. Men som... Nej, Paulos största problem det var att han gick ut och tyckte synd om sig själv. Och jag har stött på sådana män i livet. Det är så synd om dem. Och jag förstår inte riktigt varför. Ha sex är ingen mänsklig rättighet. Du måste förtjäna det. Du kan inte bara köpa en kvinnas kropp. Jag tycker det är fruktansvärt. Men jag läste faktiskt inför vårt möte idag så läste jag faktiskt en forskare som har sagt att det finns ju... Många går ut, och speciellt feminister då, går ut och säger så att det är makt och det är maktmissbruk och det är alltid våld och det är alltid... Men det finns ju en dimension där människor är ensamma också. Så det är inte bara våldsmän eller män som inte får sina fantasier uppfyllda hemma. Utan det är också de här ensamma männen. Och ensamma, liksom, det finns även kvinnor, men det är mycket få. Men att det finns så mycket i vårt samhälle som har blivit så... Att vi är ensamma också. Och det finns ju de här incels. Man kan inte gå in och spela word feud en gång längre. På Instagram så får man hela tiden privata meddelanden. Kan inte du skicka en snuskig bild på dig? Och word feud, jag fick ta bort spelet. Jag kunde inte spela det. För det var liksom hela tiden sexuella anspelningar och dick pics. Och liksom hela tiden. Så det är... Det är en konstig värld vi lever i. Och när folk säger... Prostitution är en av världens äldsta yrken. Då blir jag arg och säger nej, det är analytiker, säger jag då. För att man kan säga mycket om prostitution, men det har aldrig varit okej. Och kommer aldrig bli okej. Dessutom så handlar det oftast om minderåringar också. Och då är det ju på en helt annan nivå. Då handlar det om sexuellt brott mot barn.
I det här så har du även blivit drabbad av det här personligen?
Nej, inte av det. Men jag var ihop med en man som var narcissist. Och som jag bodde ihop med i 2 år. Och efter det han haft 6 kvinnor. Och han har lämnat, jag lämnade honom, men han har lämnat 6 kvinnor efter sig med samma trasiga själar. Helt förstörda, trasiga. Och hans historia är det så synd om honom för att hans barndom var så jobbig. Det är beklämmande att det är konstant det här utnyttja andra människor för att fylla tomhålet i sig själv. Det kände inte som du älskade mig. Nähä, för att jag gick på bio. Ja, du vet att det finns det här. Och jag märker det när man varit och dejtat lite. Att det finns väldigt många som ska fylla sitt tomhål någonstans. När jag lämnar en relation... Då är det för mig viktigt att jag hittar tillbaka till mig själv och mår bra i mig själv. Men nu pratar jag med en Paolo som till och med hade en relation som är jättelycklig. Men ändå går ut och köper sex. Mitt ex som förmodligen var otrogen hela vårt förhållande när vi bodde ihop. För att han hade tomrum att fylla. Jag tycker män behöver arbeta med sina tomrum och inte ta kakor och kvinnor för att fylla sina egna så att de blir trasiga. Det tycker jag är jätteviktigt.
Finns det något manipulativt i det här också? För att annars så,
alltså... Ja, jag kan ju säga så här. Det här tycker jag, alltså mitt ex han är ju narcissist. Jag har suttit med psykiatriker och psykologer ganska länge. För jag gick ner ett svart hål faktiskt. Jag mådde jättedåligt jättelänge.
Vad betecknar en narcissist?
Självupptagen, sätter den på en pedestal. Det går väldigt fort att bli kär. Personen tar över ens liv. Ser till att man lyssnar på samma musik, tycker om samma saker. Sen duger man inte. Så när man liksom börjar skrapa på ytan och man får en vardag och börjar kritisera någonting som inte funkar i vardagen, typ du diskar inte eller du gör inte det där, då blir det som en kritik mot den som person och den känner sig inte älskad längre. Den vill inte höra någonting som är fel på den för den förmodligen hört det hela barndomen att den inte räcker till och duger till. Jag vet att man kan slänga sig, den här människan är en psykopat och den här människan är en narcissist, men när en människa går från kvinna och kvinna eller man och man, för det finns kvinnliga narcissister också, som bara liksom går från nästa till nästa till nästa utan att vända sig om och lämna liksom trasiga människor bakom sig. Men det roligaste är att de gör, de kommer tillbaka igen och lurar igen. Så man blir fast i liksom ett narcissistiskt vortex. Man hamnar i något sådant konstigt, jo men det kallas för kognitiv dissonans, där man upplever, men vänta, han var ju jättesnäll, vi var ju jättekära. Jo men han har nog bättrat sig nu, det där kan inte vara sant. Va? Han pratade inte med mig ett år, han gav inte tillbaks mig mina saker, jag har fortfarande saker som jag inte fått tillbaka.
Är det därför det är så svårt att ta sig ut? För det nästa steg är väl liksom att det också begås. Man undrar liksom, varför kan inte kvinnor säga ifrån män som är våldsamma?
Ja, ja, men det, man är manipulerad. Det fanns ju ingen våldsamhet, det fanns ju ingenting sånt i den här relationen.
Nej, det var, men bara, det är lite så som du säger. Att ja. Alltså att man inte kan ta sig ur, för att man blir på något sätt... Man är för manipulerad.
Ja, man är för manipulerad och man blir som sagt för satt på en pedestal och kärleken är så, man vill gifta sig efter en vecka, man vill gifta sig, inte den personen vill ju gifta sig efter en vecka, man får ju höra de mest fantastiska sakerna som man aldrig har hört förut. Och man ska bindas upp den här personen ganska snabbt. Nu vet jag inte, Paolo skriver ju alla att han är narcissist. Jag kan inte diagnostisera för jag är ingen psykolog. Men där vet jag inte vilket tomrum han måste fylla. Han hade ju allt som man kunde ha. Men ändå så kände han att han behövde gå och förstöra ytterligare en annan kvinnas liv för att fylla sitt eget tomrum. Och det finns ju säkert kvinnor som gör det också. Jag säger inte att det är bara män, men majoriteten är män. Och jag är rädd för att vårt singelsamhälle, där vi hoppar från människa till människa, så blir vi mer narcissistiska. Vi tar mer från människor och inte stammar upp och liksom tänker efter vad vi faktiskt gör mot andra människor.
Kan man säga att det här med sexköp och hela den här trafficking och hela den här industrin också... Man ska säga, blir en del i det eller uppfyller de här tomrummen? Eller vad
ja,
man ska
det gör
säga.
Det ju. Det har ju eftersom att, också eftersom att det är lagligt i så många länder och att män har uppenbarligen ett jättebehov och vissa män tycker att det är mänsklig rättighet att få sex. Förlåt att jag säger så, men jag tycker det är ganska roligt. Så känns det som att behovet ökar. Och jag tror att det ökar också för att vi lever mer egoist. Vi är mer egoistiska. Vi vill bo själva, vi vill inte få krav på oss. Det är lätt att gå till en prostituerad. Hon kommer inte ställa någon krav att jag ska diska, städa och damma.
Du, vi ska avrunda det här. Mm. Och jag tänkte att vi kunde avrunda med lite smarta råd. Mm. Jag tänkte ställa frågan först där. När ska man ringa polisen och när ska man ringa Säpo?
Polisen är ansvarig för vanliga brott och organiserad brottslighet. Säkerhetspolisen är ansvarig för rikets säkerhet.
Det måste bara flika in. Säpo har alltså inte något ansvar för organiserad brottslighet?
Nej.
Nej, okay.
De är ansvariga för när det handlar om rikets säkerhet. Så att det handlar alltså om spionage, terrorism. Hot mot statsskiktet. Ser du någonting, en bomb utanför någon ambassad, så ska du ringa polisen, för polisen ringer Säpo. Så oftast säger jag att ringer du till polisen så kommer de koppla dig till Säpo om det är ett Säpo-ärende.
Om man ser att någon håller på att radikaliseras,
då ringer man till Säpo.
Då ringer man till Säpo.
Då ringer man till Säpo och gör en så kallad orosanmälan till Säpo. SOS hjälper nog inte till här, utan det är Säpo.
Man ringer Säpo direkt?
Ja.
Vad gör man? Vad ska man göra som förälder till en tonåring som ju, återigen det till det som hände i kalifat, att en tonåring börjar radikaliseras? Vad ska man göra?
Ja, det är en jättesvår fråga. Jag tror att man måste ta hjälp. Om man själv är religiös och om man lever i, liksom, så ska man ju ta hjälp av sina religiösa ledare som man litar på. Sen så ska man ta hjälp av säkerhetspolisen, för där finns det ju personer som kan hjälpa till i sådana frågor, men även kan kanalisera till andra personer utanför, andra myndigheter kanske, eller en sjukvård eller vad det nu kan vara. Ja.
Också med den ledning av det som vi har pratat om, har du någon sån där uppmaning antingen till våra politiker eller kanske till människor ute i förorten eller någonting annat som du skulle vilja säga, tänk på det här eller
Ja, då skulle jag säga, tänk på det här, försök att integrera er mer, assimilera oss med andra. Jag tror att det är viktigt att bjuda in sina grannar som har en annan religion och en annan kultur. Bjud in till middagar, samtal, grillfester. Se till att barnen får leka med barn från andra kulturer och religioner. Tycker jag är jätteviktigt. För att om vi inte lär känna varandra så kommer vi inte heller kunna lita på varandra. Det är så tyvärr. De man inte känner är läskiga. De man inte, då kan man sitta och hitta på vilka historier som helst om varandra. Så jag tror att bjud in och öppna era hem för andra religioner och kulturer. Jätteviktigt.
Grymt bra slutord på den här, det här samtalet vi har haft, tycker jag. Vad känner du?
Känns
det, jag vet att du innan sa, undrar om jag har någonting att berätta, undrar om jag har någonting att säga. Vad säger du nu?
Jag har väl ganska mycket att säga, men jag vet inte, jag känner mig lite bortkommen i vissa terrorfrågor för att jag inte jobbar med det på länge. Men nej, men det var ett trevligt samtal, ett spännande samtal.
Jag tycker nog att jag tycker lyssnarna också kommer tycka att du har oerhört mycket mer att säga än vad du kanske själv tyckte från början. En annan fråga som jag alltid brukar ställa, det är ju så här, vem tycker du jag ska intervjua den här podden?
Ja, då har jag precis lärt känna en man som heter Dan Sundqvist som är en musiker, för detta musiker, eller han är musiker. Han är producent och skriver mycket låtar runt om i världen och för Sverige, svenska artister. Och han har själv varit musiker och spelat i bandet Reeperbahn.
Mm.
Han har en fantastisk historia om sin barndom och han har faktiskt fyllt sitt hål redan med hjälp utan kvinnor. Så han är en väl intressant människa att ta del av hans liv.
Fantastiskt bra tips. Du, om man någonstans vill följa dig eller komma i kontakt med dig eller så, kan man göra det på något sätt?
Ja, jag finns på LinkedIn. Jag heter Camilla Kroneld. Det är bara att connecta med mig eller skicka ett meddelande.
Ja.
Så får man jättegärna kontakt med mig.
Ja, perfekt. Camilla Kroneld, ett stort tack att du vill vara med i den här podden.
Ja, tack så mycket själv.
I nästa avsnitt så tar vi oss från Säpo hela vägen ut på de internationella fotbollsarenorna. Då kommer du att få lyssna till fotbollsdrottningen framför alla andra, Lotta Schelin. Till dess, sätt dig i solen och slå vad med en kompis om hur många mål Lotta gjort i landslaget. Förloraren bjuder på grillmat. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.